Här börjar Kärlekens dalar av Catherine Cookson. Översatt av Britt-Marie Bergström. Inläst av Kim Redin Hyttner för Saga. Första delen. Resan. 1. Gruvschaktet skulle ha legat på deras bakgård om gruvarbetarnas huslängor hade haft en gemensam. Men de låg, den ena bakom den andra, skilda åt bara av askhögarna och nymodigheten, utedass av trä. Längorna hade fina namn, Primulan, Gullvivan och Tusenskönan. Det fanns 25 stugor i var och en av de två första raderna och 33 i den tredje raden, Tusenskönan. De som bodde i Tusenskönan ansåg att de hade haft tur därför att de från det enda fönstret i rummet i nedre våningen och det enda men inte mindre fönstret i rummet i övre våningen kunde se Ljunghedarna och i klart väder masttoppen på ett fartyg som gick ner för floden. Gruvsamhället var som en enda stor familj, men precis som en familj hade det splittrats genom giftermål. Varje huslängas invånare slöt sig samman för att bevaka sina egna intressen, ända tills de drabbades av någon stor olycka, då alla tre längorna bildade en enda grupp, precis som en familj skulle göra vid en begravning. De var allesammans, redan som små barn, väl medvetna om varifrån olyckan kom. Den kom från det där hålet i marken. Den kom i form av vatten eller eld, och en del män förunnades inte ens en värdig begravning. Inte under bar himmel i varje fall. De begravdes under mausoleer av sten. Men den senaste stora olyckan som hade drabbat huslängorna hade inte kommit från gruvan. Det var en underlig ny olycka, som en febersjukdom, men värre. Den tömde magen båda vägarna och pressade ut vatten genom porerna som tårar ur ögonen. Och den hade ett underligt namn. Kolera kallades den. Sjukdomen som hade hemsökt dem hade gått över nu. Men det var 4 män, 2 kvinnor och 3 barn mindre i huslängorna. Seth Millican hade varit den första som dött och den som, viskades det, hade fört med sig sjukdomen till huslängorna. Och det är bara för att han måste besöka den där mannen i Gateshead som hade lärt honom läsa och skriva. Högmod gick före fall, sa folk, när han hade dött. Han hade varit alltför stolt, Seth Millican, och inte på grund av det arbete som han kunde göra med sina händer eller därför att han hade slagit av på arbetstakten nere i kolgruvan, utan därför att han kunde skriva sitt namn och läsa Bibeln. Men hans stolthet hade sträckt sig för långt när han vägrade att låta sin äldste son och dotter börja arbeta i gruvan, och det fast pojken var 10 och flickan 9 år. Nej, de skulle arbeta på fälten under Guds fria himmel. Och man hade inte kunnat övertala honom att för skams skull ge med sig, inte ens kyrkoherde Rainton, som hade sagt till honom att Gud tilldelade människan en viss fritid för att njuta av solen och ljuset, allt efter hennes ställning i livet. Alla visste vilket svar Seth Millican hade gett kyrkoherde Rainton. I helvete heller, hade han sagt. Det påstods också att kyrkoherden inte hade förbannat honom i ord, utan med sin blick, och hans blick hade burit frukt. Det sades också att Seth Millican nu försökte få reda i sina tankar i helvetet. Sedan var det Seth Millicans fru Maria, känd som Rhea. Hon hade kommit som en inkräktare till huslängan, för hon var dotter till en fiskhandlerska från Shields. Och som alla visste var ett sådant äktenskap inte bra. De som arbetade ovan jorden och de som kröp under den kunde aldrig mötas. Men Seth Millican och Maria Riston hade mötts och gift sig när han var 26 och hon bara 16. Och under de 10 år som hade gått sedan dess hade de uppfostrat 4 av de 8 barn som hon hade fött. Sådan var hennes livskraft. Till skillnad